Vi är inne i en predikoserie som handlar om ett hållbart liv. Vi började det här temat på församlingshelgen och så fortsatte det förra söndagen och idag, och det kommer fortsätta ett par söndagar till. För vi tror att det här är viktigt. Vi är kallade att fullborda våra lopp. Och för att göra det så behöver vi bli bättre på att hålla ut. Vi behöver bli bättre på att leva hållbart så att vi kan fullborda våra lopp. Så att vi kan fullgöra det uppdrag som Gud har gett oss. Var och en. Och vi kommer att vända och vrida på det här ur olika aspekter. Och idag så handlar det om gemenskapen. Varför vi behöver gemenskapen. Varför vi behöver församlingen för att kunna leva hållbart. Och snart så har vi en bild på väggen här bakom mig också. Gud är gemenskap. Och när Jesus kallar oss till sig så kallar han oss också till varandra. I första Korintierbrevet kapitel 12 och vers 27 så skriver Paulus: ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. Vi är Kristi kropp. Det vill säga, vi tillhör Kristus och vi tillhör varandra. I första Petrusbrevet så skriver Petrus: när ni kommer till honom, den levande stenen, och då är det Jesus han syftar på, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Vi är tänkta att höra till en gemenskap. När vi blir frälsta så blir vi inte bara frälsta från någonting, utan vi blir också frälsta till någonting. När vi tar emot Jesus så blir vi en del av kroppen eller en del i husbygget. Och jag är ingen expert på att vare sig bygga hus eller hur kroppen fungerar. Men jag tror jag törs säga att om en kroppsdel inte sitter ihop med kroppen, så kommer inte den hålla så länge. Och ett husbygge där stenarna ligger lite överallt kommer inte bli ett hållbart hus. Är ni med? Det är kanske någon som vet bättre än jag. Men det känns rimligt, eller hur? Så på vilket sätt är då behöver vi gemenskapen för att leva ett hållbart liv? Jo, vi ska gå till den första församlingen. Den som Jan läste om förut. Vi ska läsa vidare några verser. Det är så bra när vi inte har pratat och det ändå blir så bra. Liksom. Därför att det Jan gjorde var att berätta, vad är det som har hänt innan? Jo, Petrus han har hållit en predikan efter att den helige ande har kommit över lärjungarna. Och en massa människor kommer till tro. Vad händer då? Låt oss gå till Apostlagärningarnas andra kapitel. Och jag ska börja läsa på vers 41. Och jag läser till och med vers 47. Apostlagärningarna kapitel 2, vers 41 till 47. Det som tog till sig hans ord, alltså Petrus ord, lät döpa sig. Och den dagen ökade de troendes antal med inemot 3000. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. Alla människor bävade. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet. Och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Jag tänker att det finns fyra saker här som är en inspiration för oss. En uppmuntran till varför behöver vi församlingen. Och de här som kom till tro, vad var det de gjorde? Jo, de deltog i apostlarnas undervisning, i den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och i bönerna. De fyra sakerna tänkte jag att vi skulle ägna oss åt en stund. Så vi börjar med apostlarnas undervisning. Ett av de ord som har kommit att prägla mig och min tro mest, det är förankring. Att förankra sig, att stå fast vid något. Och jag tror att det inte bara är någonting som jag har känt ett behov av hos mig. Jag tror att det är någonting som gäller vår tid och vårt samhälle mycket. Jag uppfattar att den tid vi lever i är en ganska flyktig tid. Det här kändes inte bra, då struntar jag det och går häråt istället. Nej, det här kändes inte bra heller, då går jag häråt istället. Jag tror att vi har ett behov av att förankra oss. Likt fartygen gör när de inte ska drivas omkring, då släpper de ankaret. Och så ligger de stadigt. Och jag tror att som kristna så behöver vi förankra oss i den kristna tron. Att tron inte bara blir vad jag tycker och tänker. Utan att min tro faktiskt får vara förankrad i någonting större. Och i det här fallet i apostlarnas undervisning. Vi behöver bli en del av någonting mycket större än bara oss själva. Och vi har ju inte apostlarna här ibland oss som de första kristna hade. Men vi har det de har sagt och skrivit i Bibeln. Det är ju vittnesbördet från apostlarna. Så det vi ska göra, vi behöver förankra oss i den kristna tron. Det vill säga, vi behöver läsa Bibeln. Det är nog ingen chockerande nyhet, men jag tror att det är sant. Den rörelse vi tillhör, väckelserörelsen, frikyrkorörelsen, den var i början känd som läsarna. Jag tror det är någonting vi skulle behöva återerövra. Men det är svårt många gånger att läsa Bibeln. Det är ingen enkel bok. Den kan vara, men inte alltid. Det kan vara svårt att få till att det sker regelbundet. Och därför behöver vi varandra. Vi behöver läsa Bibeln tillsammans också. För när man läser Bibeln så, jag vet inte hur det är för er, men för mig så händer det rätt ofta att jag kommer någonstans där jag inser, jag förstår inte det här. Det här är, jag förstår inte. Och då behöver vi varandra för att kunna hjälpa varandra vidare. Och på samma sätt behöver vi hjälp för att förstå, hur ska vi leva ut det som texten säger? Det handlar inte bara om att förstå här uppe. Det måste också gå ut i våra händer och fötter. Hur vi lever våra liv. Och därför behöver vi varandra. Därför att om jag bara ska läsa Bibeln själv, så kommer jag till slut köra fast. Antingen för att jag inte förstår, eller för att jag inte vet hur jag ska leva ut det som texten säger. Och därför behöver vi läsa Bibeln tillsammans. För att hjälpa varandra att förstå och att leva ut det texten säger. Och min erfarenhet är att när vi läser Bibeln tillsammans så händer det någonting. Min erfarenhet är att Guds ande verkar på ett särskilt sätt när vi läser Bibeln tillsammans. Jag ska berätta om ett sånt tillfälle. Det var i den husgrupp som vi tillhörde, jag och Julia, när vi var det sista året här i Örebro. Och vi brukade alltid börja de träffarna med att vi åt mat. Och så fick alla berätta lite vad som hade hänt i veckan och sådär. Och då var det en person i gruppen som berättade att den hade blivit inblandad i en jätteinfekterad konflikt på sitt arbete. Jättestrulig situation. Och så när vi skulle läsa Bibeln så småningom så vi höll på att läsa Lukas evangeliet, så vi började där vi slutade sist. Det var i kapitel 6 och vi skulle börja på vers 27 som säger följande. Det är Jesus som talar och han säger: men till er som vill lyssna säger jag, älska era fiender. Gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er. Vad tror ni hände? Alla andra gånger så hade vi nog bara, ja, det där är fint. Det är svårt, men det är fint. Och den här gången så skar de där orden som en kniv. För att det var på riktigt. Vi kunde inte bara strunta i de där orden. De blev på allvar. Därför att en av oss var i en situation där hon hade en fiende i princip. Vi behöver varandra. För att Guds ord ska bli verklighet. Att det ska bli kött och blod i våra liv. Vi behöver läsa Bibeln själva på egen hand. Och vi behöver läsa den tillsammans. För att hjälpa varandra vidare. Den andra punkten. Det är den inbördes hjälpen. Och här tror jag vi är ganska duktiga många gånger. Jag har inte varit här jättelänge. Men jag skulle kunna räkna upp ganska många exempel. På hur vi hjälper varandra. Med stort och med smått. Att hjälpa varandra kan göras på hur många olika sätt som helst. Det kan handla om att leverera en soffa till att besöka någon som är ensam eller sjuk. Och jag tror inte jag behöver motivera sådär särskilt mycket varför vi ska hjälpa varandra. Men jag tänker göra det ändå. Bara så att vi är ute på stabil mark här. I Galaterbrevet kapitel 6 vers 2 skriver Paulus: bär varandras bördor. Så uppfyller ni Kristi lag. Och i Romarbrevet kapitel 12 vers 13 skriver Paulus: hjälp Guds heliga med vad de behöver. Och det låter ju bra, eller hur? Det var lite tveksamt, men okej. Okay. Men vet ni? Att hjälpa varandra, det är liksom inte bara bra för att vi ska hjälpa varandra. När vi hjälper varandra har vi en gyllene chans att genom det ha ett vittnesbörd till människor runt omkring. I Matteus evangeliet i kapitel 5, mitt i bergspredikan, så säger Jesus: ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Ert ljus ska lysa för människorna. Så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Att hjälpa varandra. Det är ett vittnesbörd för världen. För tänk dig att någon frågar en ganska vanlig fråga. Vad ska du göra ikväll? Eller i helgen? Vad skulle hända om du svarade: jo, jag ska laga 5 matlådor till en vän i kyrkan som har det svårt just nu. Hur skulle den personen som ställde frågan reagera, tror du? När jag och Julia blev föräldrar till Zacharias här i våras. Så den första perioden, den är ju lite som den är när man blir förälder. Man vet knappt vad man heter. Man vet inte om det är natt eller dag. Och vilken veckodag det är. Det är helt så. Man är trött och trött och trött. Och där mitt i den här tröttheten så kom det ett gäng vänner hem till oss. Med en stor papperskasse full med matlådor. Och sa: de här har vi gjort er. Vi förstår att det är jobbigt nu. Varsågod. Och där, jag blev ju så glad så jag höll på att börja gråta. Liksom. Jag visste inte vad jag skulle säga. Det var ju fantastiskt. De blev glada, vi blev glada. Men de här matlådorna fick bli ett vittnesbörd. Därför att i somras så arbetade jag på mitt sommarjobb. Och det var egentligen bara jag och två personer till som var kristna av kanske 70 personer. Inte ovanligt för en arbetsplats. Och när vi satt där och åt lunch en dag så hade jag faktiskt med mig en av de här matlådorna som vi hade fått. Den sista matlådan. Och då var det en av mina kollegor som, när vi höll på att värma mat och skulle sätta oss, som tittade på min mat och frågade: det där såg gott ut, vad är det för något? Och jag sa: jag vet inte. Det är inte jag som har gjort den. Och hon tittade konstigt på mig och så fick jag förklara att, jo, men det var vänner till oss som kom med mat när vi precis hade fått barn. Hon blev helt tyst. Och sen sa hon: om jag någon gång blir förälder så önskar jag att jag hade sådana vänner som kom med mat. Förstå vad en matlåda kan göra. Vilket vittnesbörd det kan få vara. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Också här behöver vi varandra. Vi behöver våga be om hjälp och vi behöver våga ge hjälp när så behövs. För ensam är inte stark. Ingen av oss kan hålla ut och fullborda sitt lopp på egen hand. Vi behöver varandra. Den tredje punkten är brödbrytandet. I texten från Apostlagärningarna så stod det att de bröt brödet i hemmen och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. Att äta tillsammans, det ger en särskild form av gemenskap. Att få äta tillsammans, det liksom bygger band på ett sätt som en del mycket annat inte gör. Och kommer ni ihåg det som Julia sa förra veckan i sin del av predikan? Det här om välla. Vad var det ät stod för i välla? Äta. Att bjuda hem någon. Att bjuda på fika eller kvällsmat. Det är ett fantastiskt sätt att uppmuntra, att se en människa, att fördjupa relationer. Att få komma hem till någon, till ett dukat matbord, det är fantastiskt. Men det kräver ofta lite mod att bjuda hem någon. Inte för att den personen skulle vara läskig eller att man är rädd för den personen. Men det innebär ju att den personen kommer ju att komma hem till mig och se hur jag har det. Tänk om det inte är helt välstädat. Tänk om det råkar stå lite disk i diskhon. Vad ska den personen tänka? Men vänd på det. Om du kommer hem till någon och det står en liksom mugg i diskhon, vänder du på klacken och går hem då? Jag tror det är väldigt få av oss som skulle göra det. Jag tror att vi skulle behöva mer mod att släppa in människor lite närmare. Att våga bjuda in människor i vardagen även om det råkar stå disk i diskhon. För det som börjar vid våra köksbord, det kommer att sprida sig. Det vi gör vid våra köksbord, det kommer att prägla församlingen i stort. Det kommer ge avtryck i den här bygden. I veckan så var jag, Ida, Julia och Conny på en medarbetardag för pastorer i det här distriktet. Och den som talade var en kvinna som heter Josefin Lennartsson. Hon arbetar bland annat som pionjärpastor i östra Sörmland. Och hon sa väldigt mycket kloka saker. Men hon sa en sak som fastnade hos mig. Är våra församlingar en plats dit människor kommer för att få hopp och ljus? Eller är det ett bygge av perfekta skal? Är våra församlingar en plats dit människor kommer för att få hopp och ljus? Eller är det ett bygge av perfekta skal? Kommer människor hit för att det finns nåd för brustna liv och brutna själar? Och att det är så det ska få vara. Eller är vi ett bygge av perfekta fasader där insidan inte spelar någon roll, för vi visar den ändå aldrig för någon. Om vi vill att vår gemenskap ska formas i den riktningen, mot att vara en plats dit människor kommer för nåd, där det finns plats för brustna liv och brutna själar, då behöver det börja också i våra liv. Det behöver börja vid våra köksbord. Att vi vågar släppa in människor förbi den där fina fasaden. För om vi alltid ska sträva efter det perfekta, så kommer vi ta slut på kuppen, och de människor som behöver nåd och hopp, de kommer inte att komma till oss. Vi behöver våga dela det operfekta, det där vardagliga, med varandra. Julia utmanar oss att dela 4 av de 120 måltider vi äter i genomsnitt på en månad med någon annan. Det är ord värda att ta till sig. Och jag är övertygad om att det kommer göra skillnad. Jag är övertygad om att det kommer ge ringar på vattnet som kommer att ge avtryck i den här bygden. Och slutligen den fjärde punkten, den som handlar om bönerna. Vi behöver varandra också i bönen. I Efesiebrevets 3:e kapitel, vers 18 och 19, så skriver Paulus: så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet, och lär känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Det är tillsammans med varandra som vi kan lära känna Guds kärlek i all sin bredd och längd och höjd och djup. Bön, det handlar ju om en relation. Bön är själva livsnerven i tron. Och vi behöver ta tid på egen hand att söka Gud i bön, på samma sätt som med bibelläsningen. Men vi behöver också be tillsammans, söka Gud tillsammans, i bönesamlingar, i gudstjänsten, i hemgruppen. Att tillsammans närma oss Guds ansikte. Guds folk har alltid varit ett bedjande folk. I apostlagärningarna, precis efter det här som vi läste om den första församlingen, så står det att Petrus och Johannes gick upp till templet vid tiden för eftermiddagsbönen. De fortsatte vara en del av bönerytmen. Och vid det här tillfället så grips de av de som styrde. Och de får en massa skäll och de, ja, det händer grejer. Läs, det är spännande. Men när de har blivit släppta, vad gör de då? Jo, de sökte upp sina egna. De går till församlingen och så börjar de att be tillsammans. Kapitel 4, vers 23 och 24. Sedan de hade blivit fria sökte de upp sina egna och berättade vad översteprästerna och de äldste hade sagt till dem. När de andra hörde det började de gemensamt be högt till Gud. Det var det naturliga. När några hade råkat ut för någonting, de kommer tillbaka. Vad gör vi? Jo, vi ber tillsammans. Den bönestunden, den slutade med att marken skakade. Och den heliga ande fyllde dem allihop. För att leva hållbart, för att kunna fullborda våra lopp, behöver vi varandra. Den kristna tron är inga soloprojekt, utan den är i grunden något vi gör tillsammans. Vi behöver varandra för att hålla ut, för att fullborda loppet. Och därför behöver vi inspireras av de första kristna. Hur de deltog i apostlarnas undervisning. Hur de deltog i den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. Och vi får på samma sätt hjälpa varandra med att läsa Bibeln tillsammans, men att hjälpa varandra på olika slag. Att dela måltid i vardagen. Och att be tillsammans. Och det tycker jag vi gör nu. Vi ber tillsammans. Tack Herre för att du är här mitt ibland oss. Tack för att du har ditt ansikte vänt till oss. Som församling och var och en. Tack Herre för att du vill dra oss närmare dig. Att du vill fördjupa relationen med oss. Att du aldrig överger oss utan du går vid vår sida oavsett vad vi möter. Och tack Herre för att du aldrig har tänkt att vi ska härda ut på egen hand utan att du har gett oss en gemenskap att vi får tillhöra. Att när vi blir frälsta så blir vi inte bara frälsta från någonting utan också till någonting. Och Gud, jag ber att du skulle ge oss en ännu större kärlek till församlingen. Att du skulle lära oss att se på varandra med dina ögon. Så att vi får vara den familj som du har tänkt att vi ska vara. Herre, hjälp oss att läsa ditt ord tillsammans. Att be tillsammans. Herre, hjälp oss att kunna hjälpa varandra på olika sätt. Så att, inte bara för vår egen skull utan så att det också kan få bli ett vittnesbörd för resten av bygden. Och Herre, hjälp oss att bli ännu mer en plats dit människor kan komma där det finns nåd och hopp och ljus att få. Att det här inte får vara ett bygge med perfekta skal utan en plats där man får komma där man är, där det finns plats för förvandling och för upprättelse. Gud, kom med din nåd över oss alla. Kom med din ande och fyll oss. Tänd någonting i oss som är större än vad vi själva kan komma på. Tack Herre för att du leder oss. Tack för att du är god och håller dina löften. Tack för att det här är din församling som du bygger. Och att du är i full fart med att verka i den här bygden. Vi ber så i Jesu namn. Amen.